Himmelske Fader, vi kommer inför dig, inte bara utav en formalia eller någon ceremoni, Herre, vi behöver din andes ledning. Vi behöver att du ska tala till oss. Jag ber, Herre, att de ord som jag säger inte ska vara mina egna, utan att de ska kunna komma ifrån dig, Herre. Att de ska kunna skräddarsys för varje hjärta här inne idag. Det är min bön, och vi tackar dig och vi tror att du hör vår bön, för vi ber i Jesu namn. Amen. ...2010 så uppmärksammade BBC en undersökning som gjordes av sökmotorn Ask Jeeves. Och Ask Jeeves hade gjort en opinionsundersökning under 10 års tid på 1,1 miljarder människor. Det är en ganska stor undersökning. Och den enda frågan som de hade ställt till dessa 1,1 miljarder människor var: vilken är den mest obesvarliga frågan i världen? Och det var med på den här 10 i topplistan, så var inte oväntat: finns det en gud? Vilken är den mest hälsosamma kosten? Vad är kärlek? Vad är den annan utav dem? Men sen fanns det också andra lite roligare frågor som: har blondiner roligare? Och dog Tony Soprano? Men den fråga som låg absolut högst på den här listan utav de här 1,1 miljarder människor som hade svarat, är någon som kan gissa vad det är för något? Hur blir man lycklig? Det var faktiskt inte 10 topp. Men nära. Vad är meningen med livet? Var frågan. Vad är meningen med livet? Den absolut mest obesvarliga frågan enligt dessa 1,1 miljarder människor. Vår förståelse för meningen med livet påverkar förstås i högsta grad hur vi lever idag, eller hur? Om jag tror att meningen med livet är att fortplanta mig och föra mina gener vidare, ja, då är det det som är mitt största mål i livet. Då är det som jag strävar efter i allt som jag gör. Om det är att tjäna pengar, ja, då kommer det att forma hur jag lever. Så den här frågan är viktig. Den är oerhört viktig. Vad är meningen med mitt liv? Vad är meningen med livet? Men frågan om livets mening är någonting som jag tror att till och med kristna ibland har svårt att svara på. Om man frågar olika personer, som jag har gjort, så får man olika svar. Någon säger att meningen med livet är att vara en god person. Meningen med livet är att följa Guds bud. Det fungerar inte den här. Hör ni mig bättre? Meningen med livet, säger någon, är att komma till himlen. Meningen med livet är att bli frälst. Meningen med livet är att missionera, evangelisera. Andra säger att meningen med livet är att ta en relation med Gud. Förstås, många av de här kanske är synonymer, men tänk efter själv, vad skulle du svara om du fick den frågan ställd? Jag är glad idag att jag inte behöver ge er min åsikt, utan jag skulle vilja utforska vad antikens och forntidens profeter och apostlar har sagt. Så om ni har er bibel så får ni gärna ta upp den. Om ni inte har det, är det okej. Saliga är de som hör också, inte bara de som läser. Men jag skulle vilja slå upp till en bok som heter Predikaren. Det var en otroligt vis man för cirka 3000 år sedan som ivrigt sökte meningen med livet. Och hans namn var Salomo. Han skrev en bok som heter Predikaren, som handlar just om meningen med livet, enligt min förståelse. Och han börjar sin bok med att säga på det här sättet: förgänglighet och åter förgänglighet. Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda som hon gör sig under solen? Jag vet inte om du någonsin har kunnat relatera till det som Salomo säger här. Ditt liv har kanske känts meningslöst. Det finns ingenting i Salomos liv, så fanns det ingenting som verkligen gav honom det här tillfredsställelsen som han längtade efter i sitt liv. Han såg på allt som hände under solen, men det var ytligt, det var tomt. Och det var, som han säger i vers 14, ett jagande efter vind. Salomo sägs vara den visaste kungen som någonsin har levt. Och han studerade filosofer och tänkares spetsfundigheter ända ut i fingertopparna. Han studerade allt som fanns under solen. Och han försökte ta reda på, vad är det som människan söker? Vad är det som är det här som den här inneboende längtan som människor har? Och hans slutsats är ganska så radikal. Om ni slår upp till Predikaren kapitel 8 och vers 15, så är det en lite förvånande slutsats som han kommer till. Predikaren kapitel 8 och vers 15, efter att han har utforskat de här sakerna, så säger han så här: jag prisar glädjen, till det finns inget bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad. Radikalt, eller hur? Salomo insåg att det var glädje som var det som människor sökte efter. Det var det som var meningen med livet, att bli lycklig, att vara lycklig. Och du kanske tycker det låter väldigt radikalt. Men jag skulle vilja se tittare på några fler texter om det här. Jesaja kapitel 65, slå upp dit, säger faktiskt samma sak. Jesajas bok, det är, om ni går höger ifrån predikaren, så kommer ni till Jesaja. Jesaja kapitel 65 och vers 18. Kommer ni till Jeremia, ni kommit för långt. Där står det så här: men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar. Ty se, jag skapar Jerusalem. Det är hans folk, en bild på hans folk. Jag skapar Jerusalem till jubel, säger han. Och dess folk till vad då? Glädje, fröjd, säger min bibel. Han skapar sitt folk till fröjd. Är det här syftet med varför han skapade oss? För att vi skulle vara glada, för att vi skulle vara lyckliga? Jag skulle vilja säga att det är min förståelse utifrån det som jag har studerat nu. Vi är skapade för att vara lyckliga. Vi är skapade för att glädja oss. Och om du tänker att det där var bara någonting som stod i Gamla testamentet, låt oss titta på några Nya testamentstexter bara för att lägga grunden för det här. Slå upp till Romarbrevet kapitel 14 och vers 17. Romarbrevet kapitel 14 och vers 17. Paulus har skrivit det här. Han säger så här: ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet, frid och vad då? Och glädje i den helige ande. Det här uttrycket, Guds rike består, vad betyder det? Jag tror att det handlar om mer än att det finns glädje i Guds rike. Här står det faktiskt att Guds rike består i speciellt glädje i den helige ande. Det här är en grundpelare i Guds rike. I första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 16-18, så säger Paulus samma sak. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 16-17. Vers 16 är en av de här kortare verserna i Bibeln. Det står: var alltid glada. Amen. Var alltid glada, står det. Be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Vad är Guds vilja för våra liv? Vet ni, om Gud fick sin vilja igenom, hur ofta skulle han vilja se att du var lycklig? Hur många dagar? 50% av dagarna? Alltid. Var alltid glada. Det är Guds vilja. Vet ni, det är syftet som det är det han strävar efter. Att försöka få oss lyckliga. Vilken underbar Gud. Men, säger du, men det kristna livet, det handlar ju om självförnekelse. Det handlar ju om självuppoffring. Jesus säger, den som inte tar sitt kors och följer mig, han ska inte vara min lärjunge, kan inte vara min lärjunge. Och det är sant. Det kristna livet innefattar de här delarna. Men många människor tänker att det betyder att om det känns bra, då är det fel. Om på något sätt mina känslor, de är onda och dåliga och därför måste jag förneka dem. Jag måste låtsas som att de inte existerar. Sen så under militär disciplin så går jag framåt och jag gör det som är rätt och lever ett miserabelt och tungt liv. Och inte det liv som Jesus sa, kom till mig alla ni som bär på tunga bördor och jag vill ge er vila. Ett sådant liv är en förvrängning utav vad självförnekelsen i Bibeln handlar om. Det är inte Guds vilja. Om han fick sin vilja igenom så skulle han se dig lycklig varje dag. Jag skulle vilja säga att alla de här andra svaren på frågan om vad är meningen med livet bottnar i det här svaret. Låt mig förklara vad jag menar. Att vara en god människa, att hålla Guds bud, att göra det som är rätt. Borde vi göra det? Ja, det är sant. Bibeln säger att vi ska göra de sakerna. Men jag vill ställa frågan, varför ska vi göra de sakerna? Varför ska vi vara goda människor? Ja, för Gud har sagt det. Okej. Okay. Varför har han sagt det? Vad är syftet med lagen? Är lagen, som han har satt upp riktningar, vi ska inte mörda varandra, vi ska inte göra de här dåliga sakerna mot varandra. Är det målet i sig själv? Att vi bara uppfyller de här reglerna? Eller finns det en mening med varför Gud vill att jag ska följa hans bud? Jag skulle vilja säga att hålla Guds bud är inte målet i sig själv. Det är ett medel för att nå ett annat mål. Det är inte den ultimata meningen med våra liv. Att bara hålla Guds bud eller göra Guds vilja. Det finns ett syfte bakom det. Låt oss titta på det i psalm 19 och vers 9. Vad är meningen? Varför ger Gud buden till oss? Är det för att ta bort vår glädje? Är det för att göra livet surt för oss? För att hindra oss i vår sökan efter glädje? Psalm 19, vers 9. Herrens befallningar är rätta. Och där skulle många säga ja och amen till. Det säger jag också. Herrens befallningar är rätta, vi borde följa dem, vi borde hålla dem. Men, vad står det sen? De ger vad då? Glädje, tack! Åt hjärtat. Jag skulle vilja säga att det här är målet. Varför Gud ger oss buden, det är för att ge oss glädje. Tänk, skulle inte det vara mer glädje i världen om alla följde de 10 buden i vårt samhälle? Skulle det inte vara lite lyckligare i samhället, tror ni inte det? Vet ni, jag tror att det skulle vara det. Jag är övertygad om det. Syftet att göra gott mot andra, inte bara för att göra gott mot andra, utan för att därigenom hjälpa dem till en större glädje. Och du själv kommer att bli lyckligare om du gör det. Någon säger att meningen med livet är att komma till himlen. Och visst, på ett sätt är det det. Men är det så att Gud bara vill få oss till en geografisk plats i universum? Är det det som är målet? Att han vill föra oss dit så att vi är där istället för här? Jag tror inte det. Tänk er, eller det var en pastor som frågade en ung kille, vill du inte leva för evigt? Och den här unga killen sa, nej, det vill jag inte. Och pastorn tänkte efter och han svarade, aha, jag förstår, du vill inte leva ett evigt liv i synd. Du vill inte leva ett evigt liv så som du lever just nu. Hur vill han leva ett evigt liv? Och pastorn sa, tänk om du istället fick ett evigt liv i lycka och glädje. Skulle det vara attraktivt? Jag vore en dåre om jag inte tog emot det, sa den här personen. Självklart. Och titta i Jesaja 35 och vers 10. Eller låt mig läsa den för er. Jesaja 35, vers 10. Herrens friköpta, det talas om himlen. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska de få. Sorg och suckan ska fly bort. Syftet med himlen är därför att det där så finns det evig lycka. Det är därför Gud vill föra oss dit. Det är inte målet i sig själv att ta oss till en viss geografisk plats. Utan det är för att där så kan vi bli lyckliga. Någon säger meningen med livet är att göra mission, evangelisation. Och jag säger att det finns få saker som känns mer meningsfullt än att arbeta för Gud. För att nå ut och hjälpa andra människor. Ni har hört om impact här. Och det är just vad vårt mål har varit här under den här veckan. Att gå ut och hjälpa andra. Och det har varit så otroligt underbart att få göra det. Vet ni vad det har varit? Det har varit glädjefyllt, har det inte det? Vad är syftet med evangelisation? Vad är syftet med impact? De här sakerna. Är det för att få en viss typ av doktriner till människor i sig själv? Är det det huvudmålet? Att få människor på det, tro på någonting? Jag säger inte att det är dåligt, vi måste undervisa om sanningen. För jag tror sanningen kommer att leda till någonting större. Men det större målet som vi hjälper människor till är att bli lyckliga. Tänk själv hur det skulle vara. Jag går ut och missionerar för folk och säger, hur hör du? Skulle du inte vilja bli som mig? Jag är aldrig lycklig. Skulle det vara vinnande, tror ni? Jag tror inte det. Vet ni, hela konceptet om evangelisation faller samman, rasar samman. Om man drar bort lycka ur ekvationen. Orsaken till att Gud kallar oss att vinna människor för hans rike är för att det kommer att ge dessa personer större lycka. Och det kommer att göra Gud och änglarna och dig själv lycklig. Vad med relation med Gud? Låt mig ta en sista text. Första Johannes brevet kapitel 1, vers 3. Jag tror att ni har fattat poängen. Första Johannes brevet kapitel 1, vers 3-4. Meningen med livet är att ha en relation med Gud. Ja, det stämmer. Men varför ska vi ha en relation med Gud? Så att vi får evigt liv? Ja, men vad är syftet med det? Låt oss titta här vad Johannes säger. Första Johannes brevet kapitel 1, vers 3-4. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Där har vi relationen med Gud. I gemenskap med Fadern och Sonen och de här sakerna. Men lägg märke till vers 4. Varför säger Johannes dessa saker? Och detta skriver vi för att vår glädje ska vara vad då? Fullkomlig. Det här är syftet med varför Gud vill att vi ska ha en relation med honom. För att det är där som vi kan finna glädje. Det är där som vi kan finna lycka. I en relation med honom. Underbart, eller hur? Och det kanske säger att ja, men det här låter ju lite hedonistiskt. Ni vet vad hedonismen säger? Lev för stunden. Lev för njutningar. Gör det som du blir glad av och det är meningen med livet. Är det det här som du försöker förespråka här mitt i kyrkan? Att vi ska bara leva upp till det som vi känner för? Jag tror att Satan är väldigt duktig på att förfalska någonting som är sant. Tror ni inte det? Han är väldigt skicklig på att ta någonting som är korrekt och riktigt och sen förvränger han det till att bli någonting falskt. För på ett sätt så ligger det en sanning i hedonismens påstående. Jag tror att deras grundläggande filosofi om att meningen med livet är att vara lycklig är inte fel efter det som vi har studerat. Problemet med hedonismen är att sättet som de försöker uppnå den här lyckan på inte fungerar. Jobb, kapitel 20, vers 4-5. Vet du inte att det alltid har varit så? Allt sedan människan sattes på jorden, att de ogudaktigas jubel är kortvarigt. Att en gudlöses glädje varar ett ögonblick. Problemet med hedonismen är att man söker glädje i fel saker och det ger inte den glädjen, den långvarande, bestående, djupa glädjen som människor faktiskt söker. Salomo var en av dem som försökte att finna lyckan i världsliga njutningar. Predikaren kapitel 2 och vers 1 så säger han att jag sa det i mitt hjärta, nåväl. Jag vill låta dig pröva glädjen. Gör dig nu goda dagar, säger han. Hoppa ner till vers 3. Jag tänkte att jag skulle stärka min kropp med vin, säger han. Finns det människor som söker lyckan och glädjen i alkohol? Det gör det. Det fungerar inte. I alla fall, Salomo gjorde det här. Låt oss gå vidare. I vers 4. Jag uträttade stora ting, jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Finns det de som tänker att lyckan i livet skulle finnas där om jag bara fick ett hus? Om jag bara fick en stor vingård? Eller vad det nu kan vara? Salomo försökte. Vers 8. Jag samlade också silver och guld. Finns det människor som söker lycka i pengar? Salomo gjorde det. Han blev rikare än någon annan kung som någonsin existerat. Skatter från kungar och länder. Om det var någon som kunde bli lycklig genom pengar så var det Salomo. Jag skaffade mig sångare och sångerskor. Finns det människor som söker lyckan och glädjen i musik och tänker att det är det här som kommer ge mig den långvariga glädjen? Musik i sig själv. Det gör det. Salomo försökte också. Han säger, och det som är mannens lust, en kvinna, ja kvinnor. Vet ni hur många hustrur han hade? Han hade 700, sen hade han 300 bihustrur. Okej, om det var någon person som kunde finna glädjen i sexuell tillfredsställelse så var det Salomo. Att söka i relationer efter det, men människor idag, de jagar som galna efter samma sak som Salomo fick. Han hade allt det här. Men lägg märke till vad han säger. I vers 10. Allt som mina ögon begärde gav jag dem, och jag unnade mig all glädje, ty mitt hjärta hade glädje av min möda, och detta var lönen för all min möda. Men, vers 11, när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen. Kolla i vers 1. Efter att han har prövat glädjen så säger han, men se också, detta var förgängligt. Vers 2, jag sa det, om skrattet är dårskap, om glädjen, vad tjänar den till? Den här världsliga njutningen som han hade skaffat sig, den gav honom en liten kick. Men vad hände sen? Sen kände han en större tomhet än vad han hade haft tidigare. Och så kommer det alltid att vara om du söker lyckan på fel ställe. Jag vet själv från min personliga erfarenhet. Jag sökte i njutningar, jag sökte i underhållning, jag sökte i musik, jag sökte i dataspel. Jag var en lanare, för de av er som vet vad det är. Jag älskade att spela dataspel och det var mitt mål i livet. Och när det kom ut ett nytt dataspel, då var jag först där och skaffade den på olika sätt. Jag tänkte, det här kommer ge mig störst glädje, det här kommer ge mig störst lycka. Och jag skaffade den och den hade häftigaste grafiken och det var så roligt att spela ett tag. Och sen när jag hade klarat det, vad hände? Då kände jag, var det här allt? Fanns det inget mer? Är det här verkligen meningen med livet? Är det här? Jag går i skolan för att skaffa arbete för att kunna försörja mig så att jag kan spela dator. Är det här meningen med mitt liv? Jag kände en tomhet. Och då kom Satan och viskade till mig, men Jonathan, orsaken till att du inte känner dig lycklig är för att du inte har det senaste spelet. Att du inte har den häftigaste grafiken. Om du skaffar dig något lite bättre, då kommer du bli lycklig. Så jag tänkte, ja men då kör jag då. Jag testar nästa. Kanske jag finner lyckan där. Kanske jag finner lyckan här eller där. Men vet ni, det var samma resultat varje gång. Hur mycket hen försökte. Och vad du än är för något som du söker lycka i, du kommer inte att finna den om det handlar om någon av de här sakerna. Du kommer känna en större tomhet efteråt, ett jagande efter vind. Precis när man tänker, nu har jag den, så slinker vinden ur händerna på en. Miljoner människor tror på den onde och följer slaviskt efter vinden. Det är en av hans största och mest effektiva lögner att Gud på något sätt tar bort lyckan ifrån oss. Att han vill hindra det. Jag kände det i min egen erfarenhet att det här med kristendom, det här med religion, det var bara massa regler. Man fick inte göra si, man fick inte göra så, och det var hinder till min frihet och min glädje. Jag trodde på den här lögnen. Psalm 84, vers 12, så står det om Gud. Att Herren Gud är sol och sköld, Herren ger nåd och ära. Han vägrar inte dem något gott som vandrar i fullkomlighet. Hur mycket gott vägrar Gud oss enligt Bibeln? Inget. Finns det saker som Gud vägrar oss? Finns det någonting som Gud säger att nej, det där borde du inte göra? Ja, eller hur? Det finns det. Vad säger det om de sakerna ifall Gud inte vägrar oss någonting gott? Eller säger att de här sakerna är inte goda? De här sakerna är ingenting som kommer ge oss den här glädjen som vi söker efter. Om vi vågar tro på det. Om vi vågar lita på att Gud vill vårt bästa, att Gud vill se oss lyckliga. Gud har insett någonting som det tar lång tid för oss att inse. Han har insett att synd och lycka kan inte existera tillsammans. De håller inte ihop. Och därför så vill han försöka skilja synden ifrån oss så att vi kan vara lyckliga. Det är det som Gud strävar efter. Om vi tänker på hela striden mellan gott och ont som finns. Vad är syftet? Varför fick Satan tillåtas en liten tid? Jo, för att människor skulle se frukten av Guds och den ondes verk. Så att de kunde inse att Guds väg leder till lycka. Guds väg leder till säkerhet och trygghet. Och inte den andra vägen. Jesus kom till jorden för att försäkra universums lycka. Hur blir vi då lyckliga? Predikaren Salomo, han hade försökt hitta det i världsliga njutningar. Och i slutet av sista kapitlet av sin bok, så ger han oss hemligheten till hur man blir lycklig. Predikaren 12, vers 13, så säger han: detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Och vi kanske tänker att vad var det där för något? För någon kliché som han drog till mig i slutet. Vet ni, jag tror inte det var en kliché. Jag tror att Salomo hade insett att Gud visste bättre än honom. Att Gud visste bättre vad som kommer att göra honom lycklig. Och han har gett oss instruktioner om hur vi blir lyckliga. Vi kallar ibland de här instruktionerna för budorden, de 10 budorden. Och det kan tyckas kanske paradoxalt att de här skulle ge lycka, men det är precis vad Jesus säger i Johannes 15, vers 10-11, den texten som Fredrik läste. Johannes kapitel 15, vers 10-11. Jesus säger: om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Där ska vi hålla hans bud, eller hur? Och sen säger han i vers 11 direkt efter: detta har jag talat till er. Varför? Jo, för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Guds bud, syftet med att vi ska hålla Guds bud är för att bli fullkomligt lyckliga. Och jag vill säga så här: de 10 budorden är inte ett villkor för lycka, de är vägen till lycka. Jag vill säga det igen. Guds 10 bud är inte ett villkor för lycka, utan det är vägen till lycka. Vad är skillnaden? Jo, tänk dig att vi har en glass här. Ni har säkert under er uppväxt så har ni fått höra det här, att mamma säger till er att nu städar du ditt rum först och sen får du glass. Okej? Du får en belöning. Men villkoret är, innan du får belöningen så ska du städa ditt rum. Och städningen av rummet, det har ju ingenting med glassätning att göra, eller hur? Men det är som ett, ja, jag måste göra det jobbiga och sen får jag den här glassen. Men jag skulle vilja säga att Guds bud är inte på det sättet. Det är vägen till lycka. Det är, om man säger, Guds instruktioner om hur man äter glass. Hänger ni med? Okej? Okay. De 10 budorden är Guds instruktioner om hur vi blir lyckliga. Guds instruktioner om hur vi äter glass. Okej, okay, så vi tar fram det här. Vi stoppar ut tunga. Och sen slickar vi på den. Vi följer instruktionerna och då smakar det gott. Och vad gör den onde? Jo, han kommer in och han säger: lyssnar du på den där guden? Han som försöker säga att du ska göra på det där sättet. Nej, nej, nej. Du ska inte göra på det sättet för att bli lycklig. Du måste äta upp pappret på glassen. Det är det som kommer att smaka gott. Eller kasta bort glassen och gå. Lägg dig ner på knä och slicka på trottoaren. Och då kommer det vara otroligt gott. Så miljoner människor står där och slickar på trottoaren. Och de tänker: varför smakar det inte gott? För vi vågar inte lita på att Guds instruktioner är bättre än våra, är bättre än den ondes. Guds bud är inte ett villkor för lycka, det är vägen till lycka. Ibland kan det vara så att att glädjekänslorna dröjer. Jesus säger att här i världen får vi ibland lida. Hur kan det här som du har sagt, Jonathan, passa in när vi får lida? Gå till Hebreerbrevet kapitel 12 och vers 11. Jag vill på intet sätt säga att vi på något sätt ska försöka, när vi känner oss ledsna eller när vi blir behandlade illa, att vi på något sätt ska förneka våra känslor och låtsas som att de inte existerar och klistra på ett leende och säga nu är jag glad. Det är inte det Guds vilja. Men jag vill dela med mig någonting som kanske kan vara till hjälp. Hebreerbrevet 12, vers 11. Så står det så här: för stunden tycks ingen tuktan vara till glädje, utan till sorg. Men för den som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Om vi kan se på prövningar på det här perspektivet, så tror jag att vi kan glädja oss till och med i prövningar. Om vi förstår att den enda orsaken till att Gud låter oss gå igenom prövningar, att han låter oss gå igenom svåra saker, är för att det längre fram kommer att ge en ännu större lycka än vad vi har idag. Kanske det kommer dröja tills evigheten. Men vid något tillfälle så kommer de prövningarna som vi går igenom faktiskt ha gett oss en större lycka längre fram. En mer bestående lycka. Det betyder inte att man inte får gråta. Men man kan ha en frid i sorgen om att det kommer att samverka på något sätt till större glädje. I Vändpunkten, sida 218, så skriver en av mina favoritförfattare, Ellen White, att Gud leder aldrig sina efterföljare på ett annat sätt än de själva skulle ha valt att bli ledda om de hade kunnat se slutet från början. Gud leder aldrig sina efterföljare på ett annat sätt än de själva skulle ha valt att bli ledda om de hade kunnat se slutet från början. Det här ger mig hopp. Oavsett hur jobbigt du har i livet, om du inte ger upp, om du låter dig fostras genom tuktan, så kommer det att kunna ge en större glädje längre fram. Vår glädje är syftet med allt som Gud gör och även de sakerna som han tillåter. Jag menar inte att Gud på något sätt orsakar allt lidande. Missförstå mig inte. Det är den onde som många gånger gör livet surt för oss. Men Gud kan för de som älskar honom låta allt samverka till det bästa, till större glädje. Sista vers, psalm 37. Det är min avslutning, min vädjan till oss här. Psalm 37, vers 4-5. Det står: ha din glädje i Herren. Han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Överlämna din väg åt Herren. Förtrösta på honom, han ska göra det. Det kan vara en svår sak. Men Gud vill ge oss fullkomlig glädje. Det är målet med allt som han gör. Och vad vi behöver våga göra är att lita på det. Det är det svåra ibland. För vi tror allt för ofta på den andres funderingar. Och vi får inte det resultat som vi har önskat. Vågar vi lita på att Gud vill mitt bästa? Inte bara att han vill mitt bästa, men att han vill göra mig lycklig. att han vill göra mig så lycklig som jag någonsin kan bli, är det någonting som vi vågar lita på? Vågar vi överlämna vår vilja till Gud och säga, ja Herre, jag orkar inte försöka finna min egen lycka på mitt eget sätt. Jag litar på att du vet hur jag blir lycklig. Det är det som är utmaningen här idag. Hur många av er här önskar fullkomlig glädje och lycka? Få se. Jag tror att varenda person här inne gör det. Annars så tror jag att ni ljuger. Varenda människa söker fullkomlig glädje och lycka. Och jag vill säga att det är Gud som har en plan för dig, som ger dig just den. Om vi vågar lita på honom. Om vi vågar säga, jag litar på att du vill ge mig vad mitt hjärta begär. Hur många här inne vill säga, jag vill våga lita på Gud. Jag vill våga säga till Herren att jag litar på dig. Även ifall jag inte alltid förstår ditt handlande, så vill jag lita på dig. Att du vill se mig lycklig. Prisa Gud. Herre, du ser våra händer. Vi lyfter upp dem för att vi vill lita på dig. Att du vet bättre än oss. När det kommer till även vår lycka och glädje. Herre, förlåt oss när vi har stått och trott på felaktiga uppfattningar om vad som ger oss glädje. Förlåt oss när vi har stått och slickat på trottoaren och tänkt att det här är det som kommer ge oss glädje och lycka. Herre, förlåt oss. Hjälp oss att våga lita på dig. Att du älskar oss. Att du vill se oss lyckliga. Och så att vi kan få vara för evigt med dig i en evig lycka. Det är min bön för varje person här inne idag. I Jesu namn. Amen.